After decades of neutrality, Finland and Sweden say they plan to join NATO in response to Russia's invasion of Ukraine.
200 år av alliansfrihet är över. Under söndagen kom Socialdemokraterna med ett historiskt beslut.
Vi bedömer därför att det bästa för vårt lands säkerhet, det är att Sverige söker medlemskap i NATO och att vi gör det nu tillsammans med Finland.
Vad händer nu? Och vilka hinder finns längs vägen?
Skandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi.
Det är måndag den 16 maj. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Maggie Strömberg, politikreporter här på Svenska Dagbladet. Vet du Maggie, jag kommer alltid att komma ihåg din födelsedag från och med nu. 15 maj, samma dag som Socialdemokraterna meddelade att man skulle ta Sverige in i NATO.
NATO-dagen.
Mm. Och NATO och Maggie-dagen från och med nu. Du, hur stort är det här? Alltså NATO-beskedet.
Ja, men på ett sätt så var det ju oerhört väntat. Vi vet att det är flera veckor att det skulle sluta precis så här. Men det är klart att det är jättestort. Det är ju flera hundra år av säkerhetspolitik som nu förändras. Och det är förstås ett jättesteg. Och det har vi ju bara sett början på. Vad kommer hända med oss som land? Vad kommer hända med vårt försvar? Hur kommer detta påverka oss?
Mm. Hur eniga har man egentligen varit i Socialdemokraterna om det här beslutet?
Inte särskilt får man väl ändå säga. Sidoorganisationerna har ju varit emot och det finns också flera tongivande socialdemokrater som har varit kritiska till det här beslutet. Skånedistriktet till exempel och en hel del debattörer. Samtidigt så har man ju sett att en del sådana här typiska personer som kanske hade kunnat hamna på andra sidan mot Magdalena Andersson inte har gjort det, till exempel Margot Wallström, tidigare utrikesminister, Jan Eliasson, samma sak, jätteviktiga inom partiet. Även Daniel Suhonen som leder reformisterna, den här gruppen som alltid är emot, de har varit på samma linje som partiledningen och det har ju haft ganska stor betydelse för att få med sig partivänster och gräsrötter.
Mm. Men det här har väl också varit viktigt för Socialdemokraterna. De har ju haft de här mötena, de har personer. Jag har hört väldigt mycket, jag pratar om det i din podd Politiken, så jag har lärt mig. Men hur har det sett ut för dem?
Men dels hade man under förra veckan 3 medlemsmöten som var digitala, där medlemmar, vem som helst fick anmäla sig och man kunde ställa frågor. Sen har man också haft i respektive distrikt olika diskussioner och också i arbetarkommunerna, som det heter i Socialdemokraterna. Så det har varit en ganska stor men snabb process. Och det där är ganska typiskt för Socialdemokraterna. Det är, kan man säga, en förankringsprocess, eller kanske man till och med kan säga det är en möjlighet för alla att få lufta sina våndor och få säga sitt. Och sen bestämmer ändå Magdalena Andersson hur det ska bli. Men nu upplever partiet att folkrörelsen har fått vara med.
Mm. Så det är lugnt nu? Alla är ombord?
Det är de. Alltså man tog ju det här beslutet på partistyrelsen igår utan att ha votering. Så att det finns inga röstsiffror att titta på. Och det klassiska i Socialdemokraterna i ett sånt här jättebeslut, det är att man sen slutar upp. Och man hör redan de som har då varit, ja, men som har tyckt att det här har varit mindre kul. De pratar ju nu om vad är nästa steg då? Hur ska vi kunna fortsätta jobba med kärnvapennedrustning till exempel inom NATO? Hur kan man påverka vilket land Sverige ska vara i NATO? Och sen har vi ju, berättade de ju igår också, att man inte kommer ha permanenta baser i Sverige och att man inte heller är för att det ska finnas kärnvapen i Sverige. Och det är ju också ett sätt att då rikta sig till dem som är tveksamma.
Mm. Du Maggie, minns du vad du gjorde måndag den 11 april 8:15?
Ja, då är jag nog på väg till jobbet.
En som var på jobbet då, det var försvarsminister Peter Hultqvist och han minns exakt vad han gjorde då.
När ändrade du dig?
Ja, det var den 11 april klockan 8:15 på morgonen.
Vad hände exakt 8:15 den morgonen? Du var så exakt i tid.
Ja, det var därför att jag satt där tillsammans med flera andra. Och så sen så tänkte jag så här att nu efter allt det här funderandet så måste jag väl bestämma mig till slut. Och då var klockan 7:45. Så jag skrev ner det på ett papper till och med.
Det är ju intressant när man tänker på vad som hände där omkring den 11 april. För helgen före, då rapporterade finska medier att Peter Hultqvist försökte få till ett avtal mellan Finland, USA och Sverige och fördjupa samarbetet och därmed undvika att gå med i NATO. Det här blev ganska stor diskussion då. Vad håller han på med? Gör han det här på eget bevåg eller är det detta Magdalena Andersson också vill? Några dagar senare då avslöjade Svenska Dagbladet att Magdalena Anderssons mål var att vi ska gå med i NATO. Det blev en jättestor världsnyhet då. Mm. Och då det dementerade ju Magdalena Andersson sen på pressträffen med Sanna Marin. Det här var samma vecka som Finlands rapport kom och Sanna Marin var i Sverige. De hade gemensam pressträff. Och då dementerade hon det, men sanningen var ju att då var det ju så. Mm. Då var de redan på väg in.
Mm. Men man kan säga då att Peter Hultqvist gjorde allting för att försvara Hultqvist-doktrinen. Kämpade till sista stund.
Ja, och Hultqvist-doktrinen, det är ju alla de här avtalen som han har ägnat 8 år som försvarsminister åt att teckna med olika länder och med NATO. Och det är klart, det är ju hans arv, det är ju det han har sysslat med och hans politiska gärning som nu faktiskt försvinner in i NATO.
Mm. Han har ju också sagt att han aldrig skulle medverka till att ta Sverige in i NATO, men nu gör han ju det. Kommer han avgå nu?
Det tror jag inte. Det finns väl ingenting som tyder på det. Han har själv sagt att han inte tänker göra det. Och det är väl också så man ska förstå att han var ute och pratade om det här klockslaget. Och nu vill han berätta om varför han har ändrat sig för att undvika kritik.
Finland gick först.
The whole security situation in Europe has changed. And we shouldn't be naive when it comes to Russia.
Sen kom Sveriges riksdag med sin säkerhetsanalys som också var tydlig.
Ett eventuellt svenskt medlemskap i NATO skulle höja tröskeln för militära konflikter och därmed ge en konfliktavhållande effekt i norra Europa.
Och under söndagen meddelade Socialdemokraterna sitt besked.
Det bästa för vårt lands säkerhet, det är att Sverige söker medlemskap i NATO och att vi gör det nu tillsammans med Finland.
Och nu är Sverige alltså med stormsteg på väg in i försvarsalliansen NATO. Men vad händer egentligen nu? När Sverige officiellt skickar in sin ansökan om att gå med i NATO bjuds Sverige in till anslutningsförhandlingar. Men sen ska varje NATO-land, vilket sammanlagt är 30 stycken, godkänna Sveriges medlemsansökan i sina parlament. Hur lång tid det här tar varierar. Under vanliga omständigheter kan det här ta flera månader och även år. Men NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg har sagt att processen nu kan gå väldigt snabbt. Men det finns orosmoln.
Skandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi.
Turkiets president Erdogan har uttalat att det vore ett misstag om Sverige och Finland gick med. Och många frågar sig också hur Ryssland nu kommer reagera.
Jag tänker inte sticka under stol med att Sverige under ansökningsprocessen kommer att befinna sig i ett utsatt läge. Och det är ju för övrigt ett läge som vi redan befinner oss i.
Ja, nu har vi fått in Jesper Sundén, utrikesreporter, i studion. Du Jesper, vad finns det för verkliga hot mot Sverige nu under processen?
Ja, ett hot som ju är väldigt aktuellt nu är ju Turkiet som har fört fram krav om att Sverige ska ändra sin politik gentemot kurderna, mot det som de kallar då de kurdiska terroristerna, PKK, som ju är terrorstämplade både i EU och i Turkiet och i USA. Men Turkiet betraktar ju även de syriska kurderna, YPG och PYD och SDF, det är många sådana här förkortningar, men SDF är de syriska demokratiska styrkorna, det var ju i praktiken USAs marktrupper i striden mot IS och som var avgörande för att besegra IS, terrorgruppen i Syrien.
Mm.
Och de dog, de hade ju, var ju jättemånga som dog och de stred fantastiskt, så att den amerikanska armén var ju väldigt imponerad av dem och lojala mot dem. Och lovade ju gång på gång att de skulle inte överge dem. Men det var precis vad Donald Trump gjorde 2019, hösten 2019. Och det är intressant, för det sammanföll nämligen med att Ann Linde blev ny utrikesminister. Så bland det första Ann Linde gjorde som utrikesminister i internationella sammanhang, det var att driva linjen om att införa ett vapenembargo mot Turkiet och att fördöma Turkiets invasion av Syrien, där de vill upprätta en buffertzon längs den turkiska gränsen.
Ja, men och Turkiet är ju ett av de NATO-länder som måste säga ja till Sveriges ansökan, och Erdogan var ju ute och sa att det var ett misstag om Sverige och Finland skulle gå med. Mm. Alltså, hur jobbigt blir det här för regeringen?
Ja, alltså Turkiet har ju flera gånger, det här kommer inte som en blixt från himmel, en klar himmel. Det låter lite som det, och det är felöversättningar och sådär, men de har ju flaggat, de har klagat på det här under flera år, och jag skrev senast för ett par veckor sedan om att Turkiet, att det fanns diskussioner om hur man skulle kunna, ja, kanske inte säga nej, det vore ett stort steg, men att sinka liksom processen för Sverige, för att försöka pressa Sverige på eftergifter. Och då hörde jag från UD att ja, den där artikeln gav oss jättemycket jobb, en person som beklagade sig, och så att det här är ju ingen hemlighet.
Mm. Men som du sa där, Turkiet kanske inte säger nej, men förhala processen. Mm. Alltså Maggie, hur jobbigt blir det här för Ann Linde?
Men det blir såklart en jättesvår sak för henne att hantera. Sen är ju detta hennes, det är det hon egentligen trivs bäst i, att resa runt och föra den här typen av samtal med folk. Det är det hon ägnar väldigt mycket av sin tid åt som utrikesminister och har gjort även innan dess. Men självklart, jag menar, nu är vi ju i en situation där det är en ganska stor oro även bland svenska folket. Ska man då stöta på en massa hinder längs vägen, så kommer ju det bli inrikespolitiskt svårt också. Vi har ju ett val i höst. Vi vet att det kommer bli en regeringsbildning som kommer bli ganska svår. Ska vi ha en övergångsregering som ska hantera den här typen av saker? Allt det där kommer ju bli svårt för alla partier i Sverige.
Mm. Och finns det några mer hinder i den här godkännande processen? Ser du några sådana, Jesper? Det är ju 30 länder som ska godkänna att Sverige går med.
Mm. Det finns ju ett som har seglat upp, men det är inte riktigt i samma paritet som det turkiska kravet, men det är ju Kroatiens president, som ju inte har någon formell makt att förhindra ett svenskt medlemskap. Däremot så är han väldigt populär i Kroatien. Han är socialdemokrat, precis som Sveriges och Finlands regeringar. Men han har ju gått ut och krävt att Kroatien ska inte ratificera Sveriges och Finlands medlemskap förrän Sverige och Finland agerar på något sätt för att man ska ändra vallagarna i Bosnien. Så att kroaterna i Bosnien får vad de anser vara samma rättigheter som serberna och bosniakerna.
Mm.
Och Finland har faktiskt, de var väldigt tidigt efter det här utspelet, så gick de ut och talade om att de stödde en ändring av vallagarna i Bosnien. Men jag har inte sett att Sverige har gjort något sånt.
Mm.
Så det skulle också kunna innebära ett problem.
Mm.
Men det är inte riktigt, och andra sidan så är hela regeringen i Kroatien, De tar avstånd från det här och vill godkänna Sverige.
Mm.
Och jag tänkte bara på en sak till apropå Turkiet. 2009, när Anders Fogh Rasmussen skulle bli NATO-chef, då var Turkiet arga på honom för Mohammed-karikatyrerna. Och då förhalade man godkännandet av honom och sa nej, det skulle man inte gå med på. Och då krävdes det att president Obama, Barack Obama i USA, ingrep. Och vem vet, Biden kanske får ingripa.
Mm. Det är verkligen stor politik det här, får man väl säga. Och vi vet inte hur lång tid det kommer ta innan vi blir godkända. Vi har ju formellt inte skickat in en ansökan än, men det vet vi inte.
Nej, det finns ju uppskattningar. Man har ju tittat på tidigare processer och så tänker man sig att det väl ska gå lite snabbare för Sverige och Finland. Nu säger man väl 4-12 månader, tror jag, är det som brukar sägas.
Mm.
Men det är ju också så där, nu är det ju snart sommar, många parlament går på uppehåll, hinner man innan dess? Och, ja.
Mm. Du, Ann Linde blir ju nu då den utrikesminister som kommer ta Sverige in i NATO, eller i alla fall försöka. Och du, Maggie, skrev ju tillsammans med Torbjörn Nilsson ett reportage om henne och den här processen. Och jag tänkte på, under pressträffen igår så lät det så här.
Jag är naturligtvis också mycket glad för att vårt parti har landat i den här slutsatsen att Sverige bör ansöka om medlemskap i NATO.
Här lät hon ju rätt glad över det här beslutet. Mm. Men hur känner Ann Linde egentligen inför det?
Jag kan tänka mig att Ann Linde är en av dem som också är lättad över att slippa det här skådespelet som har pågått i några veckor, där man ska låtsas som att det inte är klart. Hon är ganska känd för sin rakhet. Hennes medarbetare brukar kalla henne för no bullshit-ministern. Hon gillar liksom inte riktigt det där. Men det sägs också i partiet, att hon är den som har varit mest pådrivande, att hon vände före Peter Hultqvist. Det där har vi inte riktigt lyckats reda ut än, men det kommer.
Mm, härligt. Och i väntan på det kan man läsa det reportaget. Det var verkligen otroligt, tyckte jag. Nu är det ju en intensiv vecka som väntar för en utrikesreporter och en politikreporter. Vad händer framåt egentligen? Vad kommer ni hålla koll på?
Imorgon kommer ju president Niinistö på statsbesök till Sverige och ska också hålla pressträff ihop med Magdalena Andersson. Han ska åka kortege med kungen och lite sådana grejer också. Men det blir ju intressant. Och sen är ju frågan, när skickas ansökan in? Det blir riksdagsdebatt idag också där alla partier ska tycka till. De flesta kommer väl hålla med varandra. Mm. Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ju av annan åsikt.
Mm. Jesper, vad blickar du
ut på? Ja, jag tycker att det är jättespännande det här med Turkiet och frågan om kurderna. För det mullrar bland de svenska kurderna som ju tycker att av naturliga skäl. Det är ju oacceptabelt att ett annat land ska försöka påverka svensk utrikespolitik, kan man tycka. Och särskilt som turkiska regeringens uppfattning om vilka som är terrorister och inte är, är väldigt bred. Det är en svår nöt att knäcka för Socialdemokraterna. De behöver på något sätt blidka Turkiet, men de kan heller inte göra sig ovän med de svenska kurderna, som ju är väldigt många och många är socialdemokrater.
Man ska inte glömma det heller, att anledningen till att Magdalena Andersson är statsminister, eller att Socialdemokraterna kunde komma tillbaka efter regeringskrisen i somras, var ju Amineh Kakabaveh, som också ställde krav just på förbättrade relationer med kurderna.
Mm. Den vänsterpartiska vilden i riksdagen.
Precis, som satt på den avgörande rösten.
Just det. Mm.
Spännande. Fortsättning följer. Tack Jesper och Maggie för att ni var med i dagens story.
Tack själv.
Tack.
Programmet idag producerades av Elin Romeliotto. Redaktör var Erika Hallhagen. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, BBC, Morgonstudion i SVT och Euronews.